gör så här att vi tar upp ni andra som ska vara med och diskutera. Välkommen Ulrika Modell som är statssekreterare till biståndsministern. Välkommen också Stefan de Wilder som är nationalekonom, Lisa Sjöblom som är generalsekreterare för Forum Syd och Mikael Säker som är docent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vi ger allihopa de här en applåd. Så låter vi Lars sitta lite så länge så ska vi ta in er i debatten. Sen kommer Lars tillbaka också. Jag tänker att vi gör så här. Vi ska försöka hålla den här diskussionen i huvudsak till precis det som Lasse inledde med. Det vill säga, vad har det fått för konsekvenser att vi har ett 1%-mål? Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Och finns det någonting på andra sidan eventuellt om ett 1%-mål? Och då tänker jag att ni ska få börja med att svara på en sån här god morgon världen-fråga. Ni har säkert lyssnat på P1 på söndag förmiddagar där panelen får en sån här ja- och nej-fråga som de aldrig svarar ja eller nej på, utan de brukar svara så där ja. Så vi får se lite vad det blir här och sen får ni ju förstås möjlighet att utveckla detta svaret. Så frågan lyder, är det dags att byta ut 1%-målet? Vi börjar med dig Ulrika.
Nej, men.
Nej, men, precis. Vi väntar med männet. Nej. Stefan.
Ja, det är ju två frågor. Bör man slopa 1%-målet? Där håller jag väldigt mycket med Lars och tack för en intressant rapport. Tack för inbjudan. Men det handlar också om, är det dags att göra det? Och då tycker jag i så fall att tajmingen vore mycket olycklig idag med den situation vi har i världen.
Då tolkar jag det som att ja, det är dags att byta ut, men inte nu.
Det är inte dags.
Det är inte dags. Du ska få utveckla detta också. Det spårar ur lite här redan, ni hörde. Ja, Lisa? Spännande. Och Mikael?
Som mål gällande vår vilja till bistånd. Vet inte, men... som mål för att betala ut? Nej.
Nej. Ska vi börja med det då, Ulrika? Du var ändå tydligast här. Nej, sa du. Varför inte?
Nej, det första tror jag som är viktigt att säga, det är ju, låter ju här som att målet för svensk bistånd är att betala ut 1%. Det finns ju både övergripande målsättningar som riksdagen fattar beslut om, som handlar om att ge människor som lever i fattigdom och i förtryck förutsättningar att ta sig vidare ur detta. Sen så leds ju också biståndet av strategier, både strategier för det då väldigt omfattande multilaterala biståndet, det kan vi komma tillbaka till, det finns mycket att diskutera där, och också vårt bilaterala tematiska bistånd. Och där finns ju också tydliga målsättningar, så att det vi ska åstadkomma inom biståndet är ju målsatt. Det är ju viktigt att säga, det är ju inte så att det är utgiftsmålet som leder, utan det är ju de mål som vi har för verksamheten. Men sen bara alldeles kort inledningsvis, vi hade under en tid en diskussion om en värld bortom biståndet. Den diskussionen måste vi fortsätta. Jag kommer precis från minnesstunden vid Hans Roslings begravning. Och vi vet ju att världen leder oss i så många olika riktningar. Och väldigt mycket har ju vunnits under de senare åren. Men samtidigt står vi inför enorma utmaningar. Idag är bara hälften av de humanitära appellerna täckta. Så att bistånd på en hög nivå och med god kvalitet. Och det vill jag gärna återkomma till. Därför att jag menar att det finns gott om stöd för att Sverige också... är en stormakt därför att vi har ett bistånd av god kvalitet. Mm. Inte bara ett generöst bistånd.
Vi kan återkomma till flera av de där sakerna. Stefan, du sa att i huvudsak så är det dags att byta ut det här. Eller det kanske inte är dags, men det ska bytas ut.
Ja, alltså, det är lite egendomligt att ta ett mål som relateras till utgifter. Och jag tycker Lars, jag håller med om mycket av din kritik mot det. Men en poäng är ju lite grann att det här målet gäller ju inte bara 1%-målet, utan det genomsyrar hela biståndet. Man ska fylla ut landramen, man ska betala ut projekt enligt ramen man fastställer i början av året, att vi ska betala ut så mycket. Och ibland har jag varit ute och pratat med folk som jobbar på biståndskontor och sånt där. Man har frågat hur går biståndet? Det går bra, jag har betalat ut 87% redan och det är bara september. Och någonstans, så fort man får den tanken i huvudet att man mäter effektivitet genom att kasta om täljare och nämnare på något sätt, då är det något fel som styr tankarna lite grann. Så man måste ju ha ett mål som relaterar till behov och måluppfyllelse. Mm. Men därmed tycker jag att det har en viss symbolbetydelse idag när så många skär ner biståndet. Att vi skulle sända fel signaler till omvärlden. När behoven är så enorma idag när det gäller katastrofer, humanitärt bistånd. Vi har Trump, vi har nedskärningar när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har massor med saker att göra som inte görs om inte vi finns där. Och signalen om vi säger vi struntar i 1%-målet tror jag vore lite olycklig. Mm. Men i princip håller jag med Lars kritik. Men jag tycker inte du får en tillräckligt långt. Nämligen man kan inte föra ner den på sektor- och projektnivå också. Och säga att vi ska anta mål som relateras till att betala ut så mycket överallt så att säga. Men okej, okay, jag säger fel tidpunkt att göra det idag, definitivt.
Och fel tidpunkt är det för att det blåser sådana vindar att vi ändå, några är tvungna att stå upp här.
Absolut.
Ulrika?
Jag skulle också vilja, men vi får kanske tillfälle att diskutera det lite i ordning här sen, men alltså den här diskussionen om propaganda, du får väldigt gärna plocka fram den här meningen där det står att målet med informationsanslaget handlar om att öka stödet. För det det handlar om är ju det som vi anger i den nya agendan för hållbar utveckling, nämligen att se vårt ansvar också i den internationella utvecklingen, i rättvisefrågorna, i respekten för de planetära gränserna och i en hållbar ekonomisk utveckling. Och vi vet ju idag att bistånd behövs på plats, men vi vet också att väldigt många av de beslut som gör att människor lever i fattigdom har ju att göra med beslut som vi fattar här i Nord och vårt sätt att leva. Så är ju den strategin formulerad.
Den diskussionen kanske vi kan ta efteråt här. Vi kopplar ihop er över en kopp kaffe. Lisa Njarr, sa du. Civilsamhället brukar ju alltid, när man pratar om att eventuellt omformulera, ta bort utgiftsmålet, så brukar ju civilsamhället och organisationerna också backa lite och säga för det kanske blir mindre bistånd.
Ja, Lars skriver i rapporten att vi just utgör en stark lobbykraft för det här 1%-målet. Och det har vi gjort historiskt. Vi har ju tyckt att en satt nivå för bistånd har varit viktig. Och det har ju haft att göra med att om vi tittar historiskt, så varje gång som man så att säga har börjat rucka på 1%-målet. Man fattade beslut om det 1968 och man kom upp till målet 1973 och sen höll man i det fram till 1993 med den ekonomiska krisen. Och sen började man rucka på det. Och då gick det stadigt neråt tills det blev en stor kampanj att gå upp. Och det är ju förstås inte för att det fanns andra behov i den här perioden, utan det handlar ju just om politiska prioriteringar. Och det som jag skulle säga ändå, att vi i civilsamhället får väl vara lite självkritiska. Så jag tror också att vi kan bli lite reflexmässigt defensiva i den här frågan. Och jag tycker att det är jättebra att den här diskussionen lyfts. Jag tror att det finns ett stort värde i att just diskutera biståndet och biståndsresultat. Det är en diskussion som vi behöver ha kontinuerligt. Men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att den här idén som Lars presenterar, den bygger på en idé om ett rationellt beslutsfattande. Där politiker sätter sig ner, tar en stor mängd information och så kan man se att ja, men här kommer vi att få störst och bäst resultat. Och det vet vi ju alla, och det har ju också forskningen visat, att det är ju inte så politiskt beslutsfattande går till. Att när man i slutändan ska väga biståndet mot akutsjukvården eller försvaret, ja, då är det ju så att då är det biståndet som ofta stryker på foten. Och det är ju egentligen inte så att man någonsin har varit bunden till att bara ge 1% i bistånd. Och tittar ju på de enorma behov som finns i världen, inte minst idag, så skulle vi ju mycket väl kunna ge också 2%. Och utifrån vårt perspektiv, om man var så rationell, så var det kanske betydligt högre som man skulle ligga. Och därmed så skulle jag kanske också vilja haka på det som du, som Stefan, säger, att vi lever också just nu i en tid, om vi tittar på trenderna i Europa, i världen, så är det så att det är många som vill se snarare till egen intresse än till en global hållbar utveckling, trots att vi har internationella åtaganden om att nu uppnå målen i Agenda 2030, ha en inkluderande hållbar utveckling. Så om vi tittar på den politiska praktiken i många länder, och många länder som har varit lika Sverige, som har haft det här starka engagemanget, så ser vi tyvärr trender där det går åt fel håll. Och det, jag tror att det är det som kanske också har lett till att den här diskussionen ibland blir lite reflexmässigt defensiv, för att man just är orolig för att det skulle kunna leda till andra icke-rationella prioriteringar och inte då enbart utifrån.
Så 1%-målet har i huvudsak varit av godo för att det hjälper till att hålla nivåerna uppe, menar du. Och politikerna, Ulrika, vad säger du om det? Är inte tillräckligt rationella för att klara av att frångå det här 1%-målet?
Det ligger kanske någonting i det, men jag måste ju också säga, precis som Lisa, att jag välkomnar diskussionen, därför att jag tycker att den diskussion vi har om 1%-målet ibland skymmer sikten för de viktiga frågor som lyfts i rapporten, nämligen diskussionen om de målsättningar som vi sätter upp för de strategier som vi fattar beslut om och hur de bedrivs för att uppnå resultat. Och så att det håller jag helt med.
Mikael, du jobbar med, du är duktig på det här med styrning, ekonomistyrning.
Ja, det hängde mitt liv åt.
Ja, berätta nu för oss, är detta med utgiftsmålet i biståndet en god idé?
Först får jag svara att du är fel. För mig är det så mycket nej-fråga att man kan ha utgiftsmål, så men för mig blir det lite sammanblandning av frågor, ungefär som Lars är inne på, att vi vill sätta av medel. Det är ju i grunden någonting positivt, att vi vill stödja. Men det är ju när vi plockar detta till att det blir en styrande mekanism för oss kring ett bistånd som blir som ett problem. Och från texten så märker jag även ibland att det är någon form av ettårsfokus på det här, att det är per år vi ska ut med 1% av BNI. Och det förstår jag kanske inte riktigt. Där måste ju någon form av liksom fondering. Det har varit jättebra om vi inte har gjort av med pengar tidigare, så att vi i dessa stora kristider just nu kunde ha haft reservlagrade om vi har problem att hitta kvalitet i bistånd förut. Mm. Så att det gäller ifrån vem som bestämmer över kontorsinköpen i kommunen till de här biståndsfrågorna. Att ha idén om att göra av med pengar är någonting som skaffar oss en fördel framöver. Det är en tanke som kan leda oss fel. Och där tycker jag det finns stora anledningar att följa med det som Lars säger.
Ulrika, ska vi ta in dig på det här med fondering?
Ja, därför att de här strategierna som vi fattar beslut om som är långsiktiga, de har ju belopp över tid. Och också en möjlighet att då betala beloppen över tid. Det finns inte fasta belopp på dem över åren. Och här har man ju ett ansvar i ett land som Mosambik till exempel, om man har haft ett budgetstöd och man ser att regeringen inte har tagit ansvar i enlighet med de överenskommelser man har, att hålla tillbaka detta. Det har ju också gjorts vid många tillfällen. Så det är ju ett ansvar. Alltså den som du möter som säger att här sitter jag och har lyckats därför att jag har betalt ut 85%, den gör ju faktiskt inte sitt jobb. Nej. Så
det finns möjligheter att hålla igen?
Ja, absolut. Det är inte bara möjligheter, det är ett ansvar om man inte ser att man...
Ändå finns det exempel åt andra hållet som Lars är inne på i sin rapport, att man också har känt sig lite stressad där i november och så ska man ut med pengar och så har man lagt pengar på någonting som kanske inte ger större marginalnytta än om man hade väntat.
Ja, och det som sagt var någon som sa, vi känner igen det här från andra offentliga verksamheter och säkert på företag och annat också när bokslutet ska göras. Så att det är klart att det finns en sån dimension. Men vi måste ju rigga biståndet på ett sätt, och vi gör ju det delvis, och det går säkert att skruva och förbättra detta utifrån erfarenhet med de här strategierna där det finns någon möjlighet att skjuta.
Mikael och Lisa, så tar vi tillbaka tycker jag. Kom upp på scenen Lars, så ska du få hänga med här förstås. Mikael?
Ja, för först ska jag då...
Jag
grundidén med en fyraårsintervall för en diskussion här. Men om jag skulle karakterisera bistånd då som mitt styrningsobjekt och mina favoritord, då är det ju få saker som blir så komplexa och så långsiktiga som bistånd. Och våra styrningsmodeller säger oss helt tydligt där att där blir de flesta formella styrmedel ett hinder för oss att utföra det här på ett effektivt sätt. Biståndsprocesser på alla nivåer där det beslutas om bistånd måste karakteriseras av en kontinuerlig analys och en diskussion mellan de som ska sätta igång pengar och de som bestämmer om pengar. Så det här fyraårsidén är jättebra strukturer för en god dialog kring vad som händer när omvärlden förändras är också nödvändigt.
Lisa?
Ja, jag tänker bara att i den här diskussionen att det är lite viktigt att hålla isär just styrningen av biståndet på ettårsnivå och hur man ska sätta nivån. För lite som Ulrika är inne på, att i många verksamheter så kan det finnas en utbetalningshets i slutet av året. Det är ju inte givet att bara för att vi skulle gå på ett förslag där vi gör en fyraårig budget, att vi skulle komma till rätta till det. Förmodligen skulle vi snarare se ännu mer tendenser till det när fyraårsperioden är till sitt slut, så vet man att nu måste vi verkligen ha visat att vi kan göra av med alla de här pengarna på ett bra sätt.
Så då blir stress vart fjärde år istället för varje år?
Det skulle kunna bli så, men det jag också vill säga det är att jag tycker att det egentligen intressantaste frågan är ju hur kan vi på bästa sätt bestämma hur mycket pengar som ska gå till utvecklingssamarbetet, och att ha ännu mer diskussion kring vad som ger resultat och vilka medel som verkligen behövs. Det är förstås välkommet. Det tror jag är väldigt, väldigt bra. Men jag tror att man kan ju tänka sig ett annat alternativ om man nu är rädd för de här politiska vindarna, att man har en sån diskussion vart fjärde år, men man har ett golv som till exempel skulle kunna utgöras av 1%.
Ett golv som skulle kunna utgöras av 1%. Ja, då är vi där igen. Lars, vad säger du när du har hört panelen här kommentera?
Ja, först tyckte jag att det var intressant. Men eftersom...
Men
jag får väl också säga som de gör i morgonvärlden. Men alltså, eftersom du efterfrågar det här så ska du få reda på det här. Alltså, redan när målet fastlogs så sa man i propositionen att man också skulle stärka allmänhetens intresse och stöd för vårt samarbete.
Men alltså, det här arbetet leds av en strategi som jag har varit med och jobbat fram, så där står det inte så.
Där står det inte så. Hörrni, det här är inget som vi kan lösa faktiskt här och nu. Men vi vet att det finns olika uppfattningar om det. Ja.
Och om vi tar det där med incitamenten så gjorde ju Sida en utredning som leddes av Elinor Ostrom, en av de få kanske enda
Nobelpristagare
i ekonomi. Och hon pekar väldigt tydligt på det här. Det är det dominerande i hennes utredning, nämligen att man styrs av fel incitament. Och att man har det här som, det är kanske därifrån du har fått det, Stefan, för där talar flera personer om det här, att man styrs av det, att man ska få ut pengarna. Så att säga. Det gäller 3/4 av medarbetare. Jag tycker det är en sak som man då ska ta på stort allvar och inte bara liksom säga att vi har strategier och annat som tar över det. Det är klart att vi har mål, det vet jag också, att vi har mål för biståndet. Men alltså, larmet uppstår egentligen bara när man underträffar det här 1%-målet. Så att det finns en korn av sanning i det här, att det mål vi har är 1%. Det som jag vill återkomma till, det här att det här är Sveriges utrikespolitik i många länder. Det här är vår relation till mängder av länder i världen. Och det handlar om ganska mycket pengar på den bilaterala nivån. Jag kan inte se att det är rimligt att överlåta det här på tredje man. Att låta multilaterala organisationer och aktivistorganisationer och andra sköta det här. Och bara en liten droppe är ett samarbete varje. Jag inser mycket väl problemet med svaga institutioner, med korruption och alltihopa det där. Men om man håller på, vilket man borde ha gjort sedan 60-talets början, och bygger upp relationer med länder, då vet man hur man ska utforma ett bistånd som också stärker mottagarlandets kapacitet. Jag har väldigt svårt att acceptera det här, att man så att säga ger upp den här ambitionen som ändå har varit rättesnöret för svensk utvecklingssamarbete.
Ulrika, har ni gett upp?
Nej, och jag kan lova dig att jag tar biståndets kvalitet på allra största allvar. Därför så tycker jag att den här debatten är välkommen. Och det är ju inte heller så att det aldrig pågår diskussion om detta, men den behöver verkligen föras. Och därför är det här ett intressant inlägg för hur kan vi säkerställa att den lyfter, så att den diskussion vi har också bidrar till lärande och ökad kvalitet i den här omfattande verksamheten. Att det är tredje part som genomför, ja, alltså det är helt riktigt att det har blivit så, därför att också det politiska förtroendet mellan stater som man då hade och prövade genom budgetstödet har minskat. Det gör det ju bland annat därför att vi ser en trend av ett minskat demokratiskt utrymme, det här shrinking space, minskad respekt för mänskliga rättigheter och så, som gör att man inte har velat fortsätta med budgetstödsformen. Samtidigt så ska ju sägas att det multilaterala samarbetet kan ju också vara väldigt effektivt. Och de multilaterala organen jobbar ju, det blir någon form av skyddsvall då kan man säga politiskt. Och jag håller med dig om att det vore kanske bra att i vissa fall också våga närma sig. Men det finns ju väldigt lite aptit för den här typen av givarsamordning som vi kom överens om i samband med Parisagendan och efterföljande möten där vi sa. Däremot, institutionsutveckling, jag tycker det är helt centralt. Och vi har ju sedan vi kom in i regering också fokuserat väldigt tydligt på det.
Vi ska släppa in Stefan och sen Lars igen.
Det är att du har sig inne på den här absolut avgörande incitamentstrukturen. Och det har inte så väldigt mycket, tycker jag, att göra med 1%-målet, utan med väldigt mycket annat. Jag kommer ihåg att jag tog en öl med en världsbanksrepresentant för många år sedan i Afrika på 80-talet. Och jag frågade, men ni är ju så kritiska mot programmet. Varför kommer ni överens hela tiden? Ja, du vet, vi lider av assigning obsession, sa han. Man gör inte karriär i våra organisationer om man inte kommer överens. Man kan sätta sig emot en eller två gånger, men vi måste komma överens och betala ut pengarna. Och där finns ju också andra problem med incitamenten, där man räknar finansiella gap som var väldigt populärt på 80- och 90-talen med strukturanpassningsprogram. Då fick man lite perversa effekten att ju sämre det gick, desto mer bistånd behövde man. Och det innebar att marginalskatten på lyckas var väldigt hög, därför att de länder som lyckades, som inte hade så stora finansiella gap, då drog givarna lättnaden suck och kutade iväg till ett annat land som hade misskött sig. Jag skulle kunna nämna flera exempel på sådana länder. Men jag nöjer mig med att säga att det här med incitamenten, det är inte så väldigt beroende av 1%-målet, utan av väldigt många andra mekanismer som gör att folk vill komma överens inom biståndsvärlden, inom organisation. IMF, vi ska inte tala om IMF, de vill alltid komma överens. De slirar ofta på negativa nyheter därför att man har ett behov av att komma överens och komma in och kanske få lite inflytande i landet också. Så det är ett oerhört stort problem inom alla organisationer som jobbar med den här typen av frågor.
Det är en väldigt komplex verksamhet. Lars?
Ja, mycket kort. Alltså, jag har ju en liten avsnitt i min bok där, eller essä, där jag talar om den här relationen mellan SIDAs kapacitet, administrativa kapacitet och expertis och volymen. Och där blev det ju alltså rent bizarrt när alliansregeringen samtidigt skar ner SIDAs kompetens och lät anslagen öka. Och det är ju det som har lett till bland annat det här att man överlät på tredje man att ta hand om vårt bistånd, så att säga. Så att om vi har någon stormaktsroll så syns vi ju inte, därför att vi hämnar ju pengarna till andra. Så det här tycker jag är en sak som man började fundera på när man funderar på hur stort anslaget ska vara och vad vi ska göra, att fundera på okej, vad är det för kapacitet vi ska bygga upp här? För jag är rätt tveksam till en del av samarbetet som vi har, både med amerikanska biståndsmyndigheter och med Världsbanken. Jag tycker faktiskt att vi ska göra det.
Ulrika, vad säger du om den här stormaktsfrågan som har varit uppe här också? Sverige är en humanitär stormakt och ska man...
Det är ju alltid bättre om det är någon annan som säger det än, ja, men... än vi själva, får man väl ändå säga. Men jag tror att
du tackar
många som är... Jag tackar och tar emot det. Så det här är ju för att Sverige över väldigt lång tid har haft ett bistånd på en hög nivå. Men jag är övertygad om att det är vårt förhållningssätt att arbeta, sätt att arbeta som också har gett oss det här goda renommet. Att vi har en relativt unik förmåga att lyssna. Vi har ju då naturligtvis en liksom icke-kolonial historia som är av stor betydelse, som vi också ser är av betydelse nu när EU förhandlar med Afrika och är så här närsynta i förhållande till migrationsfrågan och de afrikanska ländernas syn på både migration och flyktingfrågan. Så att vi har någonting i vårt förhållningssätt som vi har utvecklat över tid och som är oerhört värdefullt och som jag också tror återspeglar en del av bra metod och bra resultat. Men däremot i förhållande till det du säger att Sida också, därför att man inte har ökat förvaltningsanslaget i samma storlek som man har ökat anslagen, det stämmer. Det är också en del av förklaringen att det multilaterala och multibi har ökat så mycket. Och det ska ju egentligen inte vara det som driver, utan vi ska ju välja hur vi vill jobba. Men det är helt klart att det är en del av förklaringen. Sen tror jag att det finns också stora fördelar att jobba multilateralt idag. Och Världsbanken är en väldigt intressant aktör just nu som är snabbtänkt och snabbfotad. Och sen finns det andra som, jämförelsevis. Ja.
Det låter inte som du tror på det, Lars, riktigt.
Men om jag får bara... Du får dyka djupare kanske och titta lite mer i...
För studiebesök på Världsbanken. Ja. Ulrika, ta med dig nästa gång hon åker dit. Du, Ulrika, det här med stormaktsambitioner... Visst är det säkert så att Sverige jobbar på ett väldigt bra och diplomatiskt sätt och har kända diplomatiska relationer och så. Men hade vi till exempel fått en plats i FNs säkerhetsråd om vi hade tagit bort 1%-målet och minskat biståndet?
Nej, det är ju helt, det har vi ju sagt hela tiden. Klart att biståndet hade betydelse, men inte bara volymen utan det förhållningssätt vi har. Det tror jag också gavs väldigt tydligt vid handen när svenska journalister frågade FN-skrapan efter omröstningen när Sverige vunnit första gången. Så var det ju många som beskrev det, att Sverige hade drivit en kampanj av substans. Det var klart att det var flera säkert på UD som studsade när vi sa att vi skulle vara en feministisk regering. Frågan var, är det ett vinnarkort att beskriva sig på det sättet? Skulle vårt engagemang på klimatfrågan också vara någonting som var av intresse? Så vi stod ju fast vid det som var våra politiska prioriteringar. Och det tror jag att man menar att man vet vad man har Sverige. De här frågorna kring MR är också sådär, man vet vad man har Sverige.
Långsiktigt engagemang.